En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
För då kommer vi på nästa fråga som jag också som fascinerar mig mycket. Det är att det här börjar, och du sa det så bra också, att det börjar som ett inbördeskrig egentligen.
Ja.
Det är som att vi går igenom alla faser här.
Ja.
Att det är för att vara bara en social konflikt och uppror till att bli ett inbördeskrig mellan två etniska befolkningar, till att sen bli liksom ett mer fullskalkrig. Och under den här väldigt kort period så blir det liksom en militär organisation som bara skrapar ihop det de har.
Ja. Ja.
Och det bildas liksom i stunden, vilket är väldigt fascinerande.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Martin Hårdstedt.
Och där är Peter Bennesved i vanlig ordning.
Ja, och Martin Hårdstedt också i vanlig ordning. Ingen annan ordning än de vanliga.
Ingen surprise. Det är ett nytt år, men inga överraskningar.
Men inga överraskningar. Vi ska prata om det arabisraeliska kriget 1948-1949.
Man kan säga på förekommen anledning också.
Ja, det är att det pågår ju en konflikt som ingen väl har missat då, tyvärr, i Mellanöstern. En ny konflikt får man väl säga då, som rör ju Gazaremsan. Och vi har ju betat av, om man kan uttrycka sig då, sexdagarskriget, oktoberkriget. Och vi tänkte fortsätta då att ta upp de här konflikterna. Men först en liten sån där, tycker jag, tillrättaläggande. Det är ju så att det här som vi kommer att behandla idag, det börjar ju formellt egentligen som ett inbördeskrig. Från hösten 1947 fram till då 14 maj 1948. Under den period som ju det här området och det som då kallades för Palestina. Vi är inne nu på de här begreppen. Som ju omfattar då det som är den moderna staten Israel idag. Då det var brittiskt mandat. Och sen då från den 14 maj när det mandatet upphör och staten Israel utropas, så blir det då ett krig istället mellan ett antal arabstater och den här nya staten Israel, som sen då avrundas då först i juli 1949 efter en serie separat vapenstillestånd och freder då mellan den här staten Israel och de arabstater som då blir inblandade. Och då kan vi ju säga då att det är Egypten, Jordanien, Transjordanien, Libanon och Syrien. Men jag tror att vi skulle behöva börja då med att reda ut kanske en del missförstånd i det historiska. Med risk för att vi ju hamnar i ett moralspel,
ja, alltså,
för det är en jättesvår konflikt. Men det här med mandat. Det brittiska mandatet och mandatet Palestina. Vad var det för någonting? Det måste
alltså, man vill ju gå in i den här diskussionen med en romersk sköld av brasklappar.
Ja,
för liksom det är ju... bara skydda sig från kritik. För det är så jäkla komplicerat. Vi har diskuterat det mycket, du och jag, Martin. Att det här är liksom en historia som är... Ja, alltså om man ska jämföra lite, de andra krigen som vi ganska nyss har diskuterat, den här Suezkrisen och sexdagarskriget och Jom Kippur också som kommer under 70-talet här. De är ju som jämförelse som ganska enkla operationer, kortvariga kriser och krig och militära operationer som är lätt begripliga i någon mening. Det här däremot, det här första kriget, visar sig vara inte så lättbegripligt. Så det är liksom ganska mycket att röra i. Och framförallt är det ju en fråga om, jaha, okej, nu utropas en stat här 1948.
Ja.
Varför gör den det? Och då kanske man tänker, som jag är naiv, som jag också gjorde en gång, för att ja, men okej, men det har någonting med andra världskriget att göra och förintelsen, och det har det ju förstås också att göra med. Det här är ju, efterkrigstiden är ju en period av antikolonialism och liksom, vad ska man säga, nationellt nyvaknande för många olika länder som tidigare har varit kolonier. Så det är inte så lustigt, men den här konflikten egentligen och utropandet av den här staten har ju egentligen mer med första världskriget att göra.
Ja, och jag ska väl, och om jag får lägga till en sak där, så tycker jag att det är precis som du säger. Det är ju inte så att andra världskriget och förintelsen inte har ett förklaringsvärde. Och framförallt är väl styrkan då i förklaringen att man får ett väldigt starkt stöd, inte minst av en av de västallierade makterna, nämligen USA, som ju håller sin hand över, kanske inte nödvändigtvis inledningsvis på alla sätt och under alla tider, men det amerikanska stödet till Israel är ju sett över hela staten Israels till varande helt avgörande.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det lustiga är att det här sätts ju också igång av USA på ett sätt. Alltså i fredsförhandlingarna efter första världskriget, när Woodrow Wilson kliver in och säger att det här får inte resultera i ett annekterande, ett hejdlöst annekterande av gamla kolonier. Då är ju två stora makter här som förlorar sina overseas colonies. Framförallt är det ju Tyskland då som blir av med alla sina kolonier i princip. Och sen är det ottomanska imperiet då, eller om man nu ska kalla det, som bara faller ihop. Och det här lämnar ju förstås ett stora områden som är väldigt säkerhetspolitiskt komplicerat. Och vilka ska ta över detta? Hur ska man styra detta? Samtidigt då som det sker hela den här nationalistiska uppvaknandet och många folk ska då få bestämma själva över sig. Och detta är ju någonting som Woodrow Wilson för fram väldigt tydligt genom Nationernas förbund. Så de är ju med här, men samtidigt så är det ju en brittisk affär. För nu är det så att man inför någonting som kallas för mandatsystemet till Nationernas förbund. Och vad är mandatsystemet? Jo, det är ju så att internationella zoner där man tänker sig att på sikt ska dessa områden blir självstyrande och folket som bor där ska själva kunna styra över sitt land. Men de kanske inte är där rent, vad ska man säga, nu gäller det att lägga orden rätt emot, civilisatoriskt mognad liksom. De har inte någon typ av politiska organisationer så som kan ta över.
Ur ett västerländskt perspektiv.
Ur ett västerländskt perspektiv. Ja. Och då tänker man då att de här starka allierade staterna och de tidigare kolonialmakten ska med visst överinseende och hålla kontrollen över de här områdena. Och det är framförallt Frankrike och Storbritannien som får sådana här utdelade mandat att styra över vissa områden. Och det är givetvis invävt en väldig massa politiska komplexa problem här, framförallt mellan Storbritannien och Frankrike och så, vilka som ska ta vad och hur man ska ha kontrollen. Men det som är viktigt här är att det här mandatsystemet är ju inte, det är inte formella kolonier som det har varit tidigare. utan det är mer ett ansvar som getts av nationernas förbund. Nu är det ju så att de här både Storbritannien och Frankrike använder de här mandaten som om de vore kolonier till viss del. Och en tvistefråga är till exempel om man kan hämta hem trupper och så därifrån och rekrytera och sådär. Men formellt sett så är det inga kolonier utan de är tidsbegränsade och det är det här som är intressant då. 1920 och formellt från 1922 så bestämmer man i Nationernas förbund att Storbritannien ska styra över mandatet Palestina fram till 1948. Och detta datumet så sätts, jag vet inte om de sätter just datumet då, men 14 maj i alla fall 1948 ska Storbritannien då formellt lämna det här området. Och sen så då kommer ju frågan där, vad ska man göra efter? För Palestina är ju ett extremt komplicerat område som inte egentligen har någon riktigt homogen befolkning. Eller det finns ju den majoriteten här är ju araber förstås, speciellt under den här tiden. Den judiska befolkningen är betydligt mindre. Men under hela 30-talet så flödade det då in tack vare sionismen som en slags nationalism.
Rörelse.
Nationalism. Ja, en internationell judisk nationalism skulle man möjligtvis kunna beskriva det som lite lekmannamässigt så här. Så de fostrar eller liksom, vad ska man säga, vill att det ska bli som en slags återvandring till det här området som i Palestina. Så att den judiska befolkningen hela tiden växer i det här området, vilket skapar konflikter. Samtidigt så som den arabiska majoriteten som finns här också växer i sitt nationella intresse och vill också ha, ja, bilda en egen stat. Alltså nu har vi liksom, och då får man gå tillbaka till hur Nationernas förbund tänkte sig att det här skulle gå till. Ja, vi ska ju bilda liksom egna stater då, baserade på den befolkning som bor där. Men nu har vi två ganska starka krafter. Den ena som är mindre, en minoritet, den judiska minoriteten, men som är ekonomiskt, sociokulturellt starka och väldigt resursrika och förmåga att bygga upp institutioner. Och så har vi den arabiska som är i majoritet, men som har mycket svårare att samordna sig och inte alls ha samma ekonomiska och sociala resurser att liksom bilda en stat här. Så här har vi grundkonflikten i detta och det här leder till massvis av revolter och problem under hela 30-talet. Och framförallt handlar det väldigt mycket om på vilket sätt Nationernas förbund och Storbritannien förhåller sig till de här både det arabiska och det judiska. Och speciellt i frågor om hur man ska ta hand om land, hur man säljer land, till vilken nationalitet, hur mycket invandring man ska tillåta av den judiska befolkningen och så vidare. Och sen har vi antisemitismen också i Europa.
Just då. Mm.
Och den är ju viktig i det här sammanhanget, och speciellt under 1930-talet efter att Hitler tar över.
Just det.
Men då får man en slags, ja, vill du säga något?
Nej, jag tänkte bara skjuta in och säga det, att två saker. För det första då att man på något sätt får det liksom en brittisk Nordirlands situation här, man uttrycker sig nu. Alltså britterna har ansvar och det pumpas in brittisk militär. Och nu tänker jag ju på när britterna är tvungna att gå in då under The Troubles i Nordirland på slutet av 1960-talet liksom för att kväsa det här. För det går inte att acceptera det här fullständigt okontrollerade våldet. Och därför så finns det närvarande oerhört mycket brittisk militär. Och problemet är ju här, vilket vi kommer komma till ännu mer här, eller hur Peter, att både araber och då den judiska minoriteten då utför ju då våldsyttringar mot då den här brittiska faktiskt överhögheten.
Ja, de,
och det är ganska
om,
spännande. Ja, turas om. Och därför är det ganska kaotiskt bitvis i. Och det ska också sägas en sak, att under första världskriget kan man ju lägga till då, tycker jag är väldigt bra beskrivningen just av de här rörelserna som du kom med, som ju för övrigt har sin botten och egentligen i slutet av 1800-talet och sådär, så är det ju så att britterna, och då tänker jag just på den här arabiska nationalismen och sionismen som du pratar om här, men att britterna också under första världskriget är ju faktiskt ganska sådär halvformellt, även om de inte är beredda kanske riktigt stå för det, de gör ju någon form av avtal både med araber och judar om, så att båda de här två majoritetminoriteterna, de har ju på något sätt papper eller avtal med då britter om att de ska få bilda sina de här staterna som du är inne på, vilket ju komplicerar situationen ännu mer.
Och det här, precis. Och britterna har ju jättestora intressen i Transjordanien och de här, och hjälper till att bilda de här staterna också. Så de är ju på något vis, står ju på arabernas sida i många frågor också. Men det jag tycker är den här liknelsen med Nordirland är intressant också, för det är nog någonting man lär sig här med, är ju att under 30-talet, att det här området, det, vi vill inte hålla på med det mer, för att det visar sig vara så komplicerat. Man har tidigare gått in under Balfour-deklarationen 1917, så har man sagt att vi ska understödja ett judiskt stat, eller något vis självbestämmande. Och det här vacklar man ju fram och tillbaka i. Under sent 30-tal så vänder man ju frågan, då går man med på den arabiska frågan, och då får man revolter, judiska revolter, och så här går det ju fram och tillbaka. Och de inser ju det, att det enda vapnet de har, det är ju mera våld. Och det är ju det här som är intressant, att den här, hur de lämnar sen när vi väl kommer fram till 1948, att de är ganska trötta på det här. Och inte nödvändigtvis på den judiska sidan. De står inte liksom nödvändigtvis på deras sida i hur den här konflikten ska behandlas.
Och precis då den här Balfour-deklarationen som du är inne på här, det är ju en av de här just löftena som jag hänvisar till. Och man har då liknande löften då, Mahmoud-Hussein-avtalet då med araberna då. Och vi behöver inte gå in på detalj med det, men att det är oerhört komplicerat. Men om vi då närmar oss den här konflikten nu då, så, som jag ju var inne på inledningen här, så är det ju så att den egentligen ju sätts igång av att man ju plötsligt i Förenta Nationerna, det som ju tar över efter andra världskriget, Nationernas förbund, och egentligen stor skillnad mellan de organisationerna, men hur som helst så säger man så här, att nu måste vi få ordning på den här konflikten i Palestina. Och så lanserar man ett delningsförslag då i november 1947 med stort buller och bång, får man väl säga. Och då smäller det ju riktigt ordentligt då i det här brittiska mandatet. Därför då säger både araber och judar att okej, visst, vi är med på att vi ska få, men vi går inte med på det här avtalet ni har kommit med. Och det är att
själva delnings...
Exakt, va. Och det där delningsförslaget kan ju ni lyssnare faktiskt, det finns ofta det där som en karta, det är ganska spännande, va? Och där är ju till exempel då Gazaremsan som ju är aktuell idag, norra delarna av det som idag är Israel, och sen de centralplatån med Jerusalem är ju tänkt som en faktisk arabisk eller palestinsk stat.
Just det. Och det är så då, delat i tre på ett lustigt sätt.
Ja,
så
på ett märkligt sätt.
Bara av att titta på kartan så inser man att det här kommer inte hålla.
Nej, det kommer inte gå. Och det man kan säga är att det är de här klassiska områdena som vi har varit inne på här. Va? Det är ju Västbank, det är Gaza, det är kanske någon måning de här höjderna, det som ju sen blir Golanhöjderna, men de norra områdena av Israel, som är diskuterade. Och då smäller det i ett inbördeskrig direkt. Så att egentligen är ju den här triggern, skottet i Sarajevo i en citationstecken då, till det här kriget, det skulle man nog kunna säga, vill jag påstå, är ju den här FN-deklarationen då 1947. Och då smäller det. Men bakom den ligger ju allt det här andra vi har pratat om, med sina rötter i. Man behöver inte gå tillbaka till Moses tid, men man kan i alla fall säga i det sena 1800-talet, eller hur?
Mm. Nej, och under den här perioden som har varit också, så växer ju den judiska befolkningen anmärkningsvärt mycket. Det blir ju betydligt, det blir ju större och större. Det som jag tycker är så märkligt också när man läser om det här, så står det ju gärna i artiklar att men det är IDF, det israeliska Defense Force, som utför operationer och så, som driver kriget. Men de har ju precis bildats. Och det, jag vet inte när det namnet börjar användas, för jag stöter annars på den här Haganah som tycks vara liksom den militära organisationen. Men frågan är då så här, det verkar som att samma sekund som man utropar staten, så verkar det också finnas en stat. Det verkar finnas en organisation, det verkar finnas politiska ledare, politiska institutioner, och det finns en militär organisation också som kan liksom försvara den här staten. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. Hur har man lyckats med det? För att den arabiska sidan av saken tycks inte vara så organiserade. Kan du förklara det, Martin?
Nej, jag vet inte vad jag ska förklara det, men jag ska försöka göra det ändå. Det är ju så vi jobbar i den här podden. Och det är väl att man tar ju med sig då ofta en västerländsk organisatorisk förmåga, kan man väl säga, på judisk sida, det som sen blir den israeliska staten. Och vi är precis nu i skiftet där man kan börja prata om israeler egentligen, eller hur?
Ja, tidigare så kallades de Yishuv, som är en Yishuv-samhället eller Yishuv-community.
Och det existerar på något sätt en skuggorganisation. De har inte riktiga ministerier eller regering eller sånt, men de har skuggorganisation. Och det är ju den här US Agency for Palestine som på något sätt är någon form av ledningsfunktion. Och där har man då den här då Haganah eller Hagana som du säger, som är egentligen en organisation som finns för att så småningom kunna skapa då en försvarsmakt för det här Israel. Och där finns då både specialstyrkor bland annat, det finns olika avdelningar då för olika, ja, vi skulle kunna kalla nästan för vapengrenar, och man är framförallt då indelad i en territoriell inledning, så att de brigader man har sen som sen sjösätts när det som du säger då, den 14 maj utropas ju staten Israel, samma dag som det brittiska mandatet upphör. Den 29 maj så kommer då IDF, alltså Israel Defense Forces. Och då använder man sig av den där grundorganisationen som dels då är territoriell, så att de här brigaderna har områden som de ska försvara. Och så har man då lagt till också en rörlig styrka, så framförallt där kärnan är 3 mekaniserade brigader. Och sen har man flygstyrkor och lite flottstyrkor. Så man, som du säger, så har man en skuggorganisation som man bara pang sätter igång.
Precis, och han David Ben-Gurion verkar ju vara drivande väldigt mycket. Han är deras, kliver fram som ledare också på ett väldigt märkligt sätt, eller inte märkligt på ett sätt, han är ordförande för Jewish Agency, men att just det är som att de hela tiden har planerat det här, att ja, nu. Alltså, de inser väl, David Ben-Gurion är ju klarsynt och inser ju att det här utropandet av staten kommer ju inte tas emot lättvindigt, och de kommer behöva försvara sig. Och man är ju också rädd för att de arabiska grannstaterna här ska försöka åstadkomma en ny förintelse, just det som man har varit med om i Europa. Så att man är ju väl förberedda mentalt på detta. Man har också ett stort antal soldater som har tjänstgjort för britterna, som tar med sig kunskaper hem. Så att de är inte helt. Men sen är det ju liksom, när det här du säger med själva, ja, det låter som att okej, nu är en väpnade grenar och någon mekaniserad förband. Ja. Men vad består det av? Det är nästan ingenting.
Nej, precis. Och det är så du säger, man har en kärna då i den här specialstyrkan, skulle man kunna säga då, som heter Palmach, som finns och som tjänstgjort faktiskt och sätts igång redan under brittiskt överinseende, och som är med och slåss i Nordafrika till och med. Den förbjuds då sen av britterna. Även går under jorden och finns. Där har man 2000 män och kvinnor. Nu skulle jag vilja säga en sak direkt här som är spännande. Det är att man rekryterar ju också kvinnor till det här. Och det tycker jag att man skulle kunna ta upp egentligen som en sån där specialare här när det gäller det här. Som jag tycker är väldigt spännande ur ett militärhistoriskt perspektiv. Vi har ju nu allmän värnplikt i Sverige för män och kvinnor. De har ju inte i Finland, som är ju mitt andra fosterland där jag bor. Så är det ju inte. Inte enligt lag. Kvinnor får göra värnplikt, men då är det på frivillig basis. Så det här är intressant. Här har vi en helt annan tradition. Så att från 1947 så gäller då alltså allmän värnplikt för alla 17-25-åringar, män och kvinnor. Sen utökar man det här. 26-35-åringar ensamstående. Jag exercerar det här lite nu för jag tycker det är väldigt spännande. Ja. Och sen trycker man på alla män då upp till 40. Och det gör att man ju, vilket blir helt avgörande, för ser man nu under det här kriget som pågår då från våren 48 och egentligen till sommaren 49, så kommer man ju att, trots att man ställs inför alltså ett anfall från flera arabstater, så är man helt alltså även personellt överlägset. Därför att man rekryterar så stor del av sin befolkning.
Det tycker jag är jättespännande. Men är det desperationen då? Är det desperationen, Martin, som gör att de driver liksom, vi har ju så få, de är ju ändå i tal räknat så är de ju betydligt mindre. Och de är omgiven av arabiska stater med miljonbefolkningar. Så att är det det som driver liksom, att vi måste ha alla?
Självklart, och till slut så mönstrar man nästan 120 000 man i, den här, i slutet av det här första kriget. Man börjar med kanske ganska blygsamma 35 000 där kärnan är den här specialstyrkan och som är indelade brigader. Ja, och det jag ska bara säga att den här brigadindelningen som man då har, liksom det här, den strukturen faktiskt kan man hitta ännu idag i den israeliska armén. Så här föds ju, som du säger, den här Israels armé.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, för då kommer vi på nästa fråga som jag också som fascinerar mig mycket. Det är att det här börjar, och du sa det så bra också, att det börjar som ett inbördeskrig egentligen.
Ja.
Det är som att vi går igenom alla faser här.
Ja.
Att det är, som, det är för att vara bara så att säga, en social konflikt och uppror till att bli ett inbördeskrig mellan två etniska befolkningar. Till att sen bli liksom ett mer fullskalkrig. Och under den här väldigt kort period så blir det liksom en militär organisation som bara skrapar ihop det de har.
Ja. Ja.
Och det bildas liksom i stunden, vilket är väldigt fascinerande.
Ja, du tog upp en sak här som lite kom bort här plötsligt. Och det var ju så, jo men du sa, de hade ju ingenting, sa du. Nej, de stjäl stridsvagnar från britterna. De får stridsvagnar på olika håll. Och flygvapnet. Det är ju spännande.
Ja. Jo, de har 30 olika modeller.
Ja.
Under ett år så skrapar de ihop 30 ja. Olika flygplanstyper. Som man, och det är kanske 1, 2, 3. De får ett gäng från Tjeckoslovakien som de bara skruvar ihop. Liksom. De testar inte ens dem innan de kör ut. Och det är extremt ad hoc i hela den här konflikten. Men nu pratar vi bara om Israel. Jag vet inte hur det ser ut på den arabiska sidan, så känns det som att där är det ännu mer av väldigt mer lågteknologiskt, men samtidigt i luften är de ju ganska lika. Både Transjordanien och Egypten framförallt har ju också flygvapen där, så det är också intressant att den här, till skillnad från de nästkommande konflikter där Israel egentligen excellerar i luften och vinner sina krig genom luftherravälde, så är ju den här första konflikten inte given i det perspektivet, utan här står de ganska lika. Och de är ju också oerfarna hur de ska använda sina flygplan och sådär. Ofta så till exempel Spitfire mot Spitfire under ett par konflikter här under kriget, så tycker jag är intressant med.
Där, och jag tycker också att, och där kan man väl nämna det då, att det är så att när det här, det smäller och blir ett krig då 14 maj och staten, då attackerar ju de här arabstaterna. Det är ju framförallt Transjordanien eller Jordanien som går in och tar då de här, går in i de områden som ju FN har utpekat då ska vara den här arabiska staten eller palestinska staten då. Och också Egypten går in och tar, och sen lite Libanon och lite Syrien finns med där. Men framförallt är det Jordanien som för då, så att säga, krig mot den här Israel. Men det är ju väldigt mycket en miliskrigföring, det är lätt beväpnande, det är just lite inbördeskrig, det är lite spanska inbördeskriget över det till en början. Och med det menar jag just att ledningen inte alltid så fullständigt, den militära professionalismen inte så, men att det finns förband, och då tänker jag ju lite på framförallt då Frankos styrkor och Flemingslegionen som ju var ett professionellt militärt förband. finns ju här också då. Vi har ju nämnt nu den israeliska sidan, så är det ju. Men att israelerna ganska snabbt ändå får övertag. Och det man då börjar göra, det är ju helt enkelt att försöka ta mer än det man har fått i FNs delningsförslag. Ja, och skulle man lite enkelt, ja, skulle man kunna säga lite enkelt så att egentligen är det ju så att israelerna lyckas bäst i den här typen av krigföring i operationerna. Och det förekommer då operation i olika delar av landet då på ett väldigt, väldigt liksom förvirrande sätt kan man säga. Och tittar man lite på kriget hur liksom kronologiskt så kan man säga då att den första då fasen, den är då från 14 maj fram till i juni då, där man lyckas 1940 lyckas få då ett vapenstillestånd som håller då inte så särskilt länge, men alla kanske ungefär nästan en månad eller tre veckor, med 11 juni till 8 juni. Sen drar kriget igång igen och så får man till så småningom ett vapenstillestånd igen. Och det är väl ett kort krigsperiod, brukar kallas för 10 days battle på engelska, den där perioden. Och då från 18 då, juli fram till oktober då, så är det en vapenstillståndsperiod som är ganska lång. Och sen brakar det lös igen den 15 oktober, pågår sen då till mars och till och med in i juli då 1949, beroende på liksom när man räknar, när Israel skriver de här fredsavtalen eller vapenstillståndsavtalen då med de olika arabstaterna. Och så ser det ut. Och nu tycker jag det är två saker som jag skulle vilja nämna mer här som är intressanta. Det ena är, du var inne på en sak, du nämnde tjeckoslovakiska vapen. I efterhand säger israelerna att de får nämligen några livsviktiga vapentransporter från Tjeckoslovakien. Och utan dem menar de att de aldrig hade klarat det här. Och de kommer alltså mitt under det här kriget. Och det andra jag skulle vilja säga då är att de här vapenstilleståndsavtalen, de jobbas ju fram av medlare från FN då. Och en av dem är ju en väldigt intressant period som heter Folke Bernadotte. Som ju sedermera ju faktiskt likvideras. Skjuts. Nere i Israel då i september 1948. Och de som ligger bakom det mordet då är då en som stämplas i västerlandet då som en terrororganisation, nämligen Sternligan, där en viss Yitzhak Shamir finns med och åtminstone fattar beslutet om att likvidera Bernadotte. Och det här är väldigt spännande då. Därför att den här Haganah, alla israeler eller judar stöder inte den organisationen innebörsligt. Man tycker nämligen att man går för helt enkelt inte är tillräckligt tuff mot sina motståndare.
Ja, okej, de vill ha mera.
Därför att den judiska ledningen säger så här, vi vinner ingenting på att provocera fram konflikter med den arabiska befolkningen. Men då finns det de som säger att vi går inte med på det. Vi måste köra hårt. Vi har inget att förlora. Och därför bildas det redan på 30-talet en organisation som heter Irgun. Och ur den där Irgun sen så knoppas det sen av andra ännu mer extrema organisationer. Och de där har man väldigt svårt från det här israeliska ledarskapet att ha det formella, så att säga, ha kontroll över dem där. Så här uppkommer det nu en jättespännande sak. Är det på det sättet att Folke Bernadotte mördas för att Israel ska hinna lägga under sig mer mark innan man tvingas till fred. Men det är ganska klart i efterhand då att det här var en sak som hade sin rot i den här organisationen då, Sternligan, och som inte hade att göra med den israeliska ledningen, utan att man sen har ju försökt att reda ut det här i efterhand, och det har varit väldigt komplicerat, oerhört känsligt. Men det förefaller vara så i alla fall att den formella officiella...
Men är det inte någonting med Folke Bernadotte? Han har ju några skrivelser där, några förslag på hur man ska lösa den här konflikten. Och han skriver vid något tillfälle att han tycker att den palestinska befolkningen ska få komma tillbaka och bli ersatt för den förlorade egendom. Ja. Och det verkar ha varit ett rött skynke för de här... Ja. Några av de här grupperna. Men det är som du säger, jag kan inte riktigt förstå vem det är som på vilken nivå det här verkligen hur allvarligt det ses och vad som är liksom...
Ja, alltså som jag förstår efter läsning av det, är ju fortfarande väldigt, väldigt, väldigt känslig fråga här. Och så kan man inte säga att det är en formell, officiell israelisk hållning vid den här tiden att man ska skjuta Bernadotte. Absolut inte. Utan det är ett initiativ som kommer någonstans inom de här organisationerna som man inte har riktigt kontroll på. En av dem som sedan blir premiärminister och Shamir har pekats ut som en av dem som faktiskt är med och fattar det här beslutet. Va? Men det är ganska spännande att...
Är det inte så att någon av dem som skjuter också är livvakt till David Ben-Gurion? Eller blir det senare i alla fall?
Mycket möjligt.
Jag tror att det finns, för det är också så här, kopplingen till honom är oklar där. Va?
Ja,
det är, huruvida han var involverad i det eller inte. Och så,
det visar sig långt, långt efteråt att det finns ganska mycket bevismaterial som kommer fram och man kan ganska väl i efterhand sen kartlägga det. Men det intressanta är ju, tycker jag i alla fall, att den här konflikten då handlar oerhört mycket om egentligen de här Israels överlevnad. Tycker jag. Och att man ju då, som vi har varit inne på, skapar en slagkraftig militärorganisation som man ju fortfarande än idag har kvar. Och att man också är beredd att gå oerhört långt för att försvara då sitt territorium. Och vi behöver inte moralisera om det var rätt eller fel. Det är helt klart så att man lägger under sig områden som ju skulle ha tillhört den arabiska sidan i det delningsförslag som FN hade kommit med. Det är ju helt klart att det är på det sättet. Men självklart så motiverar man ju det naturligtvis då med att man hade rätt i det från den israeliska sidan.
Den här diskussionen påminner mig lite om de här debatterna som pågår under mandatet också. Hur den här, för det där under de där 10-årsperioden som är, så, eller 20, nästan 20 år blir det va? Då diskuterar man hela tiden hur så formen för de här olika staterna ska bli. Ska det vara en stat, ska det vara två stater? Ungefär som vi fortfarande diskuterar, ska det vara en tvåstatslösning eller inte? Och där vet jag att jag läste om flera av de här judiska ledarna i den sionistorganisationen som hade en hållning då, så apropå det här UN eller FN-deklarationen, att okej, vi kan acceptera den här delningen, men vi vet också att det här kan vara bara ett första steg i det som vi vill åstadkomma, att man ser det långsiktigt strategiskt på den judiska sidan i den bemärkelsen. Man tänker, om vi får chansen att etablera den här staten, då kan vi bygga ut sen.
Ja, just det.
Det verkar ha funnits en tydlig liksom, vision om det redan innan staten faktiskt bildas. Så att det är inte svårt att se hur den här möjligheten nu uppenbarar sig 48, när man inser att vi kan ju köra över dem. Vi har ju kapaciteten att bara fortsätta. Att man då tar liksom seize the moment, tar möjligheten att fortsätta och eskalera och ta mer mark. Och Folke Bernadotte kritiserar ju detta också, säger att de är giriga, att de vill ha mera.
Ja. Men samtidigt ska man väl också då komma ihåg att ur ett israeliskt perspektiv, och där är vi inne på det som man brukar kalla för historiografi eller historieskrivningen i efterhand, att det är klart att den har ju stött de här respektive sidorna, det är olika perspektiv.
Just det.
Självklart. Och ur ett israeliskt perspektiv så slåss man ju för sitt liv här. Man använder det som vi var inne på, utskrivning till av stora delar av sin befolkning och så vidare. Man anser ju att man är satt under ett livs dödshot.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det som du leder till den här, hela den här konflikten efter de här, att ändå vi har fått någon form av fredsavtal i det här kriget då, det är ju att enorma stora flyktingströmmar, och inte minst då naturligtvis den stora tragedin är ju alla palestiner som lämnar, känner sig tvingade att lämna eller tvingas bort. Så är det ju.
Ja, och det är fortfarande de som ofta är knäckfrågan, vad jag förstår. Och de här flyktinglägren som bildas i Gaza är ju en konsekvens av den här flyktingströmmen som sattes igång redan då. Så det är verkligen, det är så märkligt att det är en levande konflikt samtidigt, fortfarande. Och det har inte löst, så att säga. Och det gör ju att den här historiografiska frågan också blir väldigt levande, så här, hur man ska tolka den här perioden. Och det ser man ju också när man läser på om det. Det finns väldigt olika syn på det, hur stort var det israeliska, de här IDF-styrkorna, hur stor del hade de med att trycka på den här flyktingströmmen, och det är ju någonting man har liksom debatterat fram och tillbaka, och en del vill hävda att ja, men de ville visst att Palestina skulle stanna kvar, och liksom, ja visst, men det var ju under judisk hegemoni i så fall. Ja, det är väldigt, ja, och det går inte att komma till någon lösning egentligen så länge den här konflikten fortfarande pågår. Hur den ska sluta, det vet jag inte.
Nej.
Men det går vi inte in på nu.
Nej, och det man skulle kunna säga här, att du var lite inne på hur man resonerar kring från israelisk sida, är att ett sätt att resonera på det hade ju varit att man hade bitit ihop i det sura äpplet och accepterat kanske en större arabisk stat man hade tänkt sig, och kanske sluppit framtida konflikter. Men det fanns inte den möjligheten.
Nej, det finns ingen riktigt arabisk stat heller som kunde ta det ansvaret.
Nej.
Och det är ju intressant, britterna på sin sida, de är ju intresserade av, alltså de stödjer ju Transjordan eller Jordanien idag, och de får ju till en början då kontroll över det som blir Västbanken och det här området. Men det är liksom Syrien och Egypten på sin sida har ju helt andra möjligheter. Martin, ska vi lämna det där? Den där diskussionen.
Ja, det tror jag. Och jag ska ju bara börja säga en sak här. Jag har ju pratat nu om fredsavtal, och det är ju direkt egentligen felaktigt, för det blir lätt att man nämner det namnet. Använder det benämning. Utan det är ju så att Israel kommer till vapenstilleståndsavtal med de här arabstaterna. De accepterar ju inte naturligtvis det här situationen, eftersom de ju inte accepterar staten Israel. Så det är väldigt viktigt att markera det här, att man slinter lite lätt med tungan. Men hela den här konflikten är viktig att känna till, tycker jag. Och också, tycker jag, ur ett militärhistoriskt perspektiv, så är väl egentligen det mest intressanta egentligen här för en militärhistorik då, rent så här tekniskt taktiskt, det är väl just det här att hur man skapar en försvarsmakt egentligen ur ingenting. Och jag ser flera paralleller. Jag har nämnt spanska inbördeskriget. Jag har nämnt också den vita sidans uppbyggnad i det finska inbördeskriget 1918 är också ett sådant exempel. Med viss hjälp utifrån, och så bygger man en krigsmakt. Vi skulle kunna prata om tysk återuppbyggnad av krigsmakten efter första världskriget och under mellankrigstiden till exempel. Och så vidare. Det är en spännande, intressant process, men den kräver just både professionalism, hjälp utifrån, men den kräver ju också att man har människor med, som är begåvade på att ta till sig och bygga och improvisera i ett väldigt krissituation.
Och de har en väldigt tydlig liksom, politisk vision vad de ska åstadkomma också. Att det handlar inte, på den arabiska sidan får man mer en känsla av att vi vet vad vi inte vill ha. Vi vill inte bli styrda och hamna i det ekonomiska bakvattnet från den här nya judiska befolkningen som kommer in här. Men mer än så kan man ju egentligen inte komma överens om. Det finns ingen gemensam politisk vision om det. Och det tycker jag det återkommer ju även idag.
Ja,
man märker att de här olika grupperingarna inte drar jämnt.
Och sen är det mer, det är mer expeditionskårer liksom också från Jordan. Det är inte så att man skapar en palestinsk krigsmakt, som du säger, med någon form av vision och ledarskap. Utan det är med att man fyller på med soldater i redan befintliga arabiska staters arméer. Och det är ju en helt annan sak. Helt annan sak. Ja, jag tycker väl att vi är ganska klara så här långt med...
Ja, alltså det här är ett ämne vi får återkomma till.
Absolut.
Tror jag. Men det känns intressant att ha öppnat den här lådan. Ja, framförallt så känner jag ju att man vill gå tillbaka till första världskriget. Och även osmanerna, eller ottomanernas imperium, och hur de hamnade här och vad som hände i den här regionen också är väldigt intressant. Vi har ju varit rört oss här hela tiden nu, kontinuerligt under det senaste året. Och vi får väl återkomma till det.
Ja, och men vi har kvar några saker att ta också lite modernare när det gäller Palestina-konflikten. Och det är till exempel Libanon 1982. Får vi återkomma. Tack ska vi ha, Peter, för idag.
Ja, tack ska vi ha.
Hej.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.